Värd i P1. Den som vinner får berätta sin historia och välja musiken i ett program av Sommar i P1. Wilfred Landstedt från Ödeshög är en av 8 personer som gått till final.
Jag känner mig så himla ärad och glad och det känns... Jag kan inte vara gladare. Jag är så otroligt glad idag.
Och det du vill prata om det är helt enkelt ditt eget liv. Hur är det att leva med både en CP-skada och diagnosen autism, eller hur?
Ja, det stämmer och det är det som i så fall mitt program skulle handla om.
Hur är det liksom att berätta att ge ut så mycket av sig själv?
Men jag tycker att det känns väldigt bra och fint att kunna liksom just inspirera och nå ut till väldigt många människor. Så att det tycker jag känns väldigt bra.
Reporter, det var Marie-Louise Kristensson på P4 Östergötland. Mer info om hur du röstar hittar du på Sveriges Radios hemsida. Det var allt för kvällens klartext. I studion så stod Elias Andersson.
Och här är Ekot. Stockholmsbörsen hade idag sin sämsta dag på nästan 2 år enligt Dagens Industri. Vid stängning så var nedgången 3,4%. Och det är USA-presidenten Donald Trumps besked om höjda tullar som gör marknaden orolig, säger fristående aktieanalytiker Peter Malmqvist.
Det vi ser nu påminner ganska mycket om det vi såg under pandemin. Det var ju åtgärder som ingen tidigare hade sett. Och då följer börserna väldigt kraftigt. Från topp till botten på 5 veckor så föll de 35% i Stockholm. Det som nu är infört, det har vi inte heller sett, i alla fall inte i modern tid om man säger så. Och vad konsekvenserna av det här blir kan följaktligen ingen riktigt räkna ut.
Stockholmsbörsens breda index hade vid stängning gått ner med nästan 3,5%.
Jag tror att börserna kommer vara mycket svaga, i alla fall en vecka till eller någonting sånt. Sen så är det ju så med den amerikanska presidenten att han kan ju helt plötsligt vända på steken och göra någonting som får alla att tro att ja, han bluffar egentligen bara och så vidare. Och det gör det ju extra svårt att vara placerare.
Ja, det är alltså svårt att veta hur det egentligen kommer att gå nu. Men de amerikanska börserna är högt värderade. Och med det kom också höga förväntningar som Donald Trumps politik nu raserar, säger Peter Malmqvist. Därför tror han också att det kommer vara tufft på världens börser de närmaste 6-12 månaderna.
Jag tror tyvärr att det här är en rätt långsiktig börskris.
Säger alltså Peter Malmqvist, fristående aktieanalytiker, reporter Ellen Rosenqvist. Och även i USA så har börserna gått ner kraftigt idag. Dow Jones har hittills tappat 3,4% och Nasdaq har en dryg timme innan stängning gått ner 5,3%. Antalet döda efter jordskalvet i Myanmar för snart en vecka sedan har nu stigit till 3145 efter att räddningsarbetare hittat fler kroppar. Enligt landets informationsminister skadades över 4500 människor och drygt 200 saknas. Det här rapporterar tv-bolaget MRTV som kontrolleras av landets militär. Men antalet dödsoffer kan komma att stiga ytterligare. Många områden har varit svåra att nå eftersom kommunikationer slagits ut av skalvet. Och vi avslutar inrikes, en tidigare hög chef inom Region Västerbotten och ytterligare 4 personer åtalas nu för sin roll i en påstådd muthärva som kopplas till förvaltningen av regionens pensionspengar. Enligt åklagaren har regionen gått miste om 19 miljoner. Den tidigare chefen åtalas för grovt mutbrott och grov trolöshet mot huvudman. Han samtliga nekar till brott.
P1 Sveriges Radio.
Tänk på döden och njut mer av livet, så säger folk. Ja, hur gör man för att förbereda sig för döden? Kan man göra det? Det här är temat för programmet som vi strax hör. Louise Epstein med gäster. Efter det här.
Man hade ju önskat att man bara kunde så, ja men då bakar jag den här kakan och så gråter jag samtidigt, men ingen blir glad av det.
Möt bakinfluensen Camilla Hamid.
Jag jobbar ju med att sprida glädje och så kan jag inte ens glad själv. Jag kände mig liksom som en clown som fick alla andra att skratta men sen gick hem och grät.
Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Det var nog det tuffaste. Att jag behövde låtsas vara glad.
Rent statistiskt så har jag nästan 30 år kvar att leva. Men döden kan också komma oväntat redan idag. För flera år sedan så berättade jag för mina barn hur jag vill bli begravd. Och jag har också upprättat dokument så att det inte ska finnas några juridiska oklarheter. Men ibland så undrar jag om jag borde göra något mer. Hur förbereder man sig för döden på bästa sätt? Och för vems skull ska förberedelserna ske? Det här är förmiddag med mig, Louise Epstein. Välkomna och var med. Välkommen Ann Heberlein, författare och teologie doktor i etik. Hej.
Hejsan.
Hur har du förberett dig för döden?
Ja, hur jag har förberett mig för döden. Jag har väl gjort ungefär samma saker som du, pratat om min begravning och så vidare. Men jag har faktiskt gjort ytterligare några saker. Jag tror att förberedelse inför döden handlar inte bara om min egen död utan också om de som blir kvar. Så därför så har jag skrivit varsitt brev till mina barn.
Har du gjort det redan?
Det har jag gjort. Som du säger så kan ju döden komma oväntat och jag tror att ett sådant brev är ännu viktigare om döden kommer oväntat. För om du dör i hög ålder efter en längre tids sjukdom, då har du förhoppningsvis haft möjlighet att ha en hel del samtal med dina närmaste och kanske reda ut saker eller berätta saker och så vidare. Det finns saker som bara en mamma vet om sina barn, tänker jag. Och sådana minnen som kan vara viktiga att ha kvar på något sätt. Så därför så har jag skrivit tre sådana brev.
Och vad kan det vara för några minnen som du vill att dina barn ska ha med sig när du inte längre finns?
Ja, men det kan handla om hur det kändes när jag väntade honom eller henne, vilka förhoppningar jag hade. Den sortens saker som kanske har berättats för barnen, kanske till och med många gånger, men som ändå faller i glömska. Det tänker jag på nu när mina egna föräldrar är i en hög ålder, att fråga om sådana saker. Min mormor som är borta sedan några år, där finns det saker som jag tänker, varför frågar jag inte om det och varför fick jag inte veta det och så vidare. Mm. Så de frågorna man själv har haft om sina anhöriga och det ens eget tidiga liv som ens anhöriga vet mer om än vad jag själv vet. De kan man ju ha med sig i bakgrunden om man skriver ett sånt här brev, tänker jag.
Men hur är det möjligt att förbereda sig för någonting som vi inte vet särskilt mycket om?
Frågar du mig så tror jag att det är nästan omöjligt. Nu talar jag om mitt bakgrund av att jag har en kristen tro. Och då finns det ju en förtröstan på att döden inte är slut. Att döden är slutet på detta livet, men det är början på något annat. Så döden för mig i en kristen kontext är ju en övergång till ett annat tillstånd, kan man säga. Mm. Men det gör ju inte det mindre skrämmande faktiskt, därför att det är ju ändå... Det är ändå okänt. Ibland talar man ju om sjukdomen som ett väntrum där man sitter och inte vet när jag ska borda planet och vilken destination jag kommer hamna på. Och det tycker jag är en ganska bra bild av döden, att den är ju okänd och många av oss tenderar att tycka att det okända, det vi inte kan kontrollera, är ganska skrämmande.
Välkommen Peter Strang, professor emeritus i palliativ medicin vid Karolinska institutet i Stockholm. Hej!
Hej!
Hur önskvärt är det att försöka förbereda sig för döden? Vad tycker du?
Jag tycker att det är viktigt, men kanske inte på det sätt som folk alltid tänker, att det är väldigt konkret kring döden, utan det vi vet och det som verkligen också är min erfarenhet, det är att man dör som man har levt. Så att om man har levt ett bra liv så blir också döden bättre och lättare. Och det jag menar det är att vi lever ju på ett väldigt speciellt sätt när vi är mitt i livet. Vi vet egentligen vad vi tycker om, vad vi borde göra, men vi ska göra det sen tycker vi, och väldigt mycket sen. Och jag tror att om vi istället tänker på vad vill jag hinna i år 2025 som jag faktiskt gör. Om man har haft chanser och man har tagit dem så är man nöjd av det också i livets slutskede, och då är det mycket lättare att dö. Så jag tycker att förberedelsen handlar om livet väldigt mycket.
Men vilken plats tycker du att förberedelse för döden har i vår tid, oavsett om det handlar om livet eller om det handlar om döden?
Väldigt lite egentligen, för att när man sedan väl är i livets slutskede, så då är det väldigt lite sånt som man pratar om. Och det här är synd, därför att det här är ju en av de viktigaste men samtidigt svåraste delarna i livet, så att man behöver ju stöd i de här frågorna.
Mm.
Men ändå, liksom, jag har jobbat mycket med döende, och en sak som man inte tänker på som är viktigt för att man ska klara av att dö, det är vardagen och det är normaliteten. Jag minns en gammal dam som jag skötte i hemsjukvård, och jag frågade liksom vad som var viktigast just nu, för att hon var 85 och hon hade en del symptom och så. Och så blir svaret, egentligen det som är viktigast för mig just nu, det är vardagen, det är måndag morgon. Och jag frågade, men varför är måndag morgon viktigast? Och då sa hon, ja men du vet, om det är måndag morgon, då är det vardag. Och då har jag en lång frukost med min gubbe. Vi läser tidningar och dricker kaffe. Och sen byter vi delar och så dricker vi mera kaffe. Och då är livet som bäst.
Mm.
Och dessutom, sa hon och pekar mot mig, dessutom doktor Peter, som hon alltid sa, är det inte så att man dör enbart en gång? Ja, så det stämmer bra. Ja, men då är ju inte döden en vardagsfråga. Så om det är vardag, då är jag väl skyddad mot döden. Det var hennes sätt att hitta den här balansen mellan liv och död, och den behöver vi också.
Det låter helt underbart, tycker jag.
Jag har tänkt på det så ofta, att hon har ju så rätt. För att när vardagen fungerar så, min erfarenhet är utgående från kliniskt jobb, men också från de studier vi har gjort, när vi har gjort studier kring dödsångest, så vet vi att ingen egentligen förnekar. Om jag frågar, vad tror du om din sjukdom, din närmaste tid, så vet alla att det är en ganska kort tid kvar. Men för att klara av den vissheten så behöver de hålla döden på lagom avstånd. Och det är en del av en god död.
Ann Heberlein, vilken uppfattning har du? Vilken plats har förberedelse för döden i vår tid här i Sverige?
Alltså, min starka känsla är nog att döden är ganska för en undanskymd tillvaro i det liv som vi lever i Sverige. Alltså, döden sker i allmänhet någon annanstans. Den sker på institutioner. Vi ser inte döden omkring oss på det sättet. Jag tror att många människor föredrar att inte tänka så mycket på sin död. Samtidigt är det ju ungefär som Peter säger, att döden är ju demokratisk. Alltså, döden drabbar ju alla förr eller senare. Det är ju egentligen det enda vi med säkerhet kan veta om våra liv. Det är att vi kommer att dö förr eller senare. Jag tänker att det viktiga med att reflektera över sin död är ju delvis såklart att ha en förberedelse, men framförallt handlar det ju om att leva sitt liv mot bakgrund av att det kommer att ta slut. För det är ju precis som Peter säger, att vår död är ju en reflektion av hur vi har levt. Om vi har levt ett liv med få relationer, så kommer vi att dö ensamma. Har vi levt ett liv där vi har tagit vara på relationer, så kommer vi att dö med människor omkring oss. Och har vi levt ett liv som känns tillfredsställande, så är det lättare att släppa taget.
Mm.
Så därför så är det ju, tycker jag, att det är viktigt att minnas detta. Att det här kommer inte fortsätta för evigt. För det är också så att sådant som finns i en begränsad omfattning, så att säga, blir ju också mer värdefullt. Och livet är ju begränsat.
Men det du säger, det är ju både trösterikt och ganska ångestframkallande, för det betyder ju att man har egentligen ingen paus där man inte måste styra upp allting som har en existentiell betydelse.
Ja, eller så är det just en paus man ska ta, tänker jag.
Men hur då? För jag menar, har man inte fixat sina relationer, så lär det inte bara vara jobbigt nu, utan då kommer döden bli jobbig också.
Ja. Men livet är ju ganska jobbigt, och relationer tillhör ju det som är jobbigast i livet, skulle jag säga. Men att lösa en konflikt eller reda ut ett missförstånd blir ju i allmänhet svårare ju längre du väntar. Det är väl en ganska så bitter läxa och erfarenhet som många av oss har gjort.
Det kommer vi prata mycket om. Peter Strang, håller du med om att döden har ett ganska litet utrymme i Sverige?
Ja, både och. Alltså det som är så paradoxalt det är att döden har jättestort utrymme när det gäller deckare, när det gäller mordhistorier, true crimes. Och det är som att vi är ändå så nyfikna på döden. Vi är rädda för döden, nyfikna. Och om vi kan se på döden på säkert avstånd, när vi vet att det inte gäller oss, då är det jättefascinerande. Men däremot den riktiga döden, den är inte synlig. Och när det gäller någon närstående sånt så vill vi gärna att den sker inom sjukvården någon annanstans. För då är vi, det är som att vi inte har redskap för döden. Och det blir ju så när döden inte finns i vår vardag som den fanns förr. Mm.
Ja, men det tycker jag är intressant om jag får byta in, Peter, att du nämner det, för vi ser det så att det har du helt rätt i naturligtvis, alltså döden är ju ständigt närvarande i form av deckare och skräckfilmer och true crime podd och sånt, men då är ju döden ett normbrott, alltså det är ju därför som folk läser och skriver deckare, för att döden är det oväntade, det som bryter mot förväntade.
Exakt.
Medan den döden som ju faktiskt är förväntad, det vill säga den mer, vad ska vi säga, den vanliga döden som inte slutar genom någon annan människas våld, den talar vi inte så mycket om. Sen har vi haft några exempel de senaste åren som Christian Gidlund, som vi började skriva och talade om sin död, som fick väldigt stor uppmärksamhet. Vilket väl visar, tänker jag, att det finns faktiskt ett behov och ett intresse och nyfikenhet på att tala om döden på ett annat sätt.
Det här är förmiddag och idag handlar det om döden och om att förbereda sig för den. För flera år sedan, Ann Heberlein, så skrev du en text med rubriken Ars Moriendi eller Konsten att dö, där du utgår från den medeltida skriften med samma namn. Mm. Och nu ska det bli lite högläsning. Jag ska läsa inledningen på den här skriften i översättning av Per Axel Viktorsson. Och för att det ska vara uthärdligt så har jag liksom kortat lite, men jag har inte ändrat något, men jag har kortat lite. När en människa ligger svårt sjuk och ser inget annat framför sig än döden, då brukar hennes goda vänner lägga sig vinn om att vårda hennes läkande och ge henne hälsan tillbaka. Mycket mer klokt och nyttigt är det att en sådan sjuk människas goda vänner främjar hennes andliga läkande och skaffar hennes andliga hälsa och själens, och skaffar henne andlig hälsa och själens vägnar. Ann Heberlein, vilken syn har bokens troliga upphovsman Jean Gerson på döden?
Ja, alltså han var ju fransk teolog och mystiker, och han såg ju döden just som den här passagen till mötet med Gud. Och inför ett möte med Gud och evigheten så bör du ju göra upp med det världsliga, så att säga, så att du kan möta Gud på en så bra plats som möjligt. Så kan man väl uttrycka det, för att han skriver ju också att döden är inte något att vara rädd för att döden är också god. Det kan man ju fundera några varv kring. Och han varnar då för att frestas att vara just rädd eller ångestfylld. Och framförallt så varnar han för en bristande tro. Att när man ligger på sin dödsbädd så ska man ha tillit till att det kommer en fortsättning, så att säga.
Men alltså det är en viktig grej med den här boken, det är ju att han ville då ge råd om hur man kan hjälpa den döende till en god död. Alltså vad ansågs vara en god död förutom det här kristna?
En god död var en död som gick så pass långsamt fram så att du hann göra allt det där som vi talade om för en stund sedan, nämligen att lösa upp det knutar i olika relationer och liksom reda ut ditt liv på något vis. Så att du lämnar ett liv bakom dig där du faktiskt har gjort rätt för dig på olika sätt, framförallt då i relation till andra människor. Och den här boken skrevs ju på 1400-talet mot bakgrund av digerdöden, där ju döden var väldigt påtaglig och blev enormt populär. Alltså den översattes till mängder av språk och den blev stilbindande. Det kom flera små böcker kring konsten att dö efter det. Och de kretsade kring detta. Hur ska jag förbereda mig? Hur ska jag lösa upp detta? Och det finns ju också ett litet kapitel här som handlar nästan om någon slags vett och etikett vid dödsbädden. Alltså vad är egentligen lämpligt att ta upp när du sitter där vid en döende släkting och så vidare? Och vad ska din attityd vara och så? Mm. Och då kan man väl tänka sig att försonlighet är väl ett nyckelord här.
Peter Strang, även du har intresserat dig för begreppet god död. Hur används det inom den palliativa medicinen?
Den används på många sätt, men det som är gemensamt det är att när det gäller den palliativa medicinen och vården, så självklart är de fysiska delarna viktiga, och det är det som patienter tänker på först. Jag vill ha smärtlindring, jag vill ha symptomlindring. Men det vi alltid betonar, det är att det räcker inte. Det är en viktig del, men vi pratar om att det alltid finns fyra dimensioner. Det fysiska, självklart viktigt, men också det psykiska, också det sociala och också det existentiella. Och där vill jag lyfta det här sociala, därför att när man blir svårt sjuk, om man till exempel får en svår cancer, så dabbar det ju också närstående. Så att det blir självklart en viktig social del där närstående har sin egen kris. Och där vården också måste se de delarna. Och även om du är helt symptomfri, så är de existentiella frågorna där. Och de växer ju vid en svår sjukdom. Frågor om livet och döden, kanske dödsångest. Frågor om mening och meningslöshet. Och känslan av att kan man känna mening när man bara har veckor kvar att leva. Och vad är det i så fall som ger mening? Mm. För att de flesta kan känna mening också när tiden är kort.
Men hur vet man om en människa har haft en god död?
Egentligen är det enbart den som dör som vet om det var en god död. Men det som vi från sjukvårdens sida ser är viktiga delar. Det är att vi måste vara bra på att lindra symptom. Det är självklart. Det är det första. Det andra är att man vill bibehålla relationer. För att relationer är allt. Och i den här situationen så behöver man det stöd man kan få. Det är viktigt att fortfarande ha en självbild och självkänsla, att jag fortfarande är den jag har varit, att man fortfarande räknas med, att man inte är den där personen på sal 4 utan, eller den där med cancern, utan man är fortfarande den man är. Jag tänker att skuldlösning, som vi nästan aldrig talar om, det låter som om det är något för kyrkan, men för mig som doktor så har skuldfrågorna oftast handlat om brutna relationer, och det gör väldigt ont. Om du har brutit relationerna med dina vuxna barn eller dina syskon, så mår du inte bra i slutskedet om det inte blir någon form av lindring.
Men det där är jätteintressant, för nu ska vi precis det du pratar om. Det tänkte man även på 1400-talet. För i Ars Moriendi, även om det handlar om religion, så finns det också utrymme för en hel del världsliga saker, som att fördela ägodelar och reda ut sina relationer till andra. Ann Heberlein, vilka av de här råden tycker du är mest relevanta för nutidsmänniskan?
Nej, men jag tycker väl att det mest relevanta är att just försöka reda ut sina relationer. Men det där med att fördela sina ägodelar är ju inte heller oväsentligt. Om man har varit i närheten av familjer och släkter där döden har kommit, så att säga, vilket de flesta av oss har, men så ser man ju att just det där kan ju bli jättekonflikter mellan syskon och så vidare efter att någon har dött, vem som ska ha just den där chiffonjén eller just det där smycket som betyder mycket och så. Och man kan ju bespara sina anhöriga mycket elände om man kan uttala någon slags vilja eller önskan innan. Mm.
Men det här att reda ut sina relationer låter ju jättebra, men hur går det till i praktiken? Det kanske bara är man själv som vill reda ut.
Ja, och då är det ju svårt såklart, men man kan ju alltid försöka. Man kan sträcka ut en hand genom att ringa ett samtal eller skicka ett brev eller ett mejl eller vilken kontakt får man nu använder. Och då kan man i alla fall, vad ska man säga, då tänker jag att även om man inte får ett positivt gensvar, så kan man ändå vila i det faktum att jag gjorde min bit. Jag försökte faktiskt. Och återigen så tar jag upp det där brevet, för det finns ju också en möjlighet att då, även om det är en envägskommunikation, så riktar man sig ju till någon och får då möjlighet att uttrycka det som tynger ens hjärta, så att säga.
Jag tycker också att man kan göra en hel del rent praktiskt, och det jag har gjort och jobbat med, det är att jag vet att har man brutit en viktig relation eller har en dålig relation, då kan inte den som är döende själv ringa upp sin son, för det är för stort hinder. Men då frågar jag den som är sjuk, får jag ringa upp din son? För jag tror att han ändå skulle vilja veta hur du har det. Och först är det ofta tvekan att, nej, men vill han verkligen? Och jag tror verkligen att de vill. Och om jag får göra det, så kan jag bli liksom den här länken som gör att de för första gången får en ny plats att ta en ny kontakt. Vilket inte innebär att de glömmer det som har skett, för det är kvar. Men de kan kanske lägga det åt sidan ett tag och få en ny relation.
Mm. En annan sak som då ingår i begreppet god död inom palliativ medicin, det är att man ska dö med en acceptabel självbild. Alltså, hur ser sambandet ut där mellan självbilden och hur man eventuellt upplever sin död?
Jag tror att den är väldigt viktig, för att en god död för mig är att man ska kunna leva tills livet är slut. Och om man inte längre betraktas som den som man själv ser sig som, så är det väldigt svårt att leva. Man är fortfarande mormor, eller man är pappa, eller man är bror, eller vad man är. Och det vill man ha kvar. Och de delarna är viktiga. Och jag tror att om man fortfarande upplever att man är viktig för andra i den här självbilden, så är det ett stöd. Och också de sista dagarna, när man vet att de sista stegen måste man gå själv, för det kan ingen annan dela, så är det ändå en viss tröst att veta att, men det finns många här som fortfarande vill mig väl. Så att den självbilden handlar ju inte om att det är cancerpatienten, utan det är fortfarande en mormor eller en pappa, eller ja, man har en bild.
Men man kanske ändå känner sig värdelös. Varför har jag drabbats av det här? Varför måste jag lämna mina nära? Och så kanske man är superledsen och har en jättedålig självbild. Vad kan du göra som läkare då?
Jag gör två saker. Dels om det är en sån här vanlig ånger som många känner, varför. Då ställer jag ofta frågor liksom, och frågar, vilka tankar har du själv kring det? Och ibland så ställer jag frågan, men att om din bästa vän skulle ställa de här frågorna till dig, vad skulle du svara? Och då har de ofta svaret, för de flesta har egentligen svaret på sina frågor. Men det som jag inte vill missa, det är att det finns också en punkt där den här typen av ånger går över i en depression. Att man, och det blir ett ältande, och då är det viktigt att jag diagnostiserar depressionen. För ofta kan man då hjälpa dem relativt bra, även när tiden är kort. Så det handlar om både psykologi, men också att se när det har gått över i en riktig depression.
Alltså, nu har vi då pratat en del om vad man kan göra själv för att förbereda sig för döden. Men samtidigt så finns ju allt är ju inte individen, utan det finns ju också sjukvården, det finns ett samhälle. Och enligt statistik då, så är det ju många som dör helt ensamma när de är i sjukvården. Vilket ansvar har sjukvården, tycker du, för att ingen ska behöva dö ensam?
Jag tycker att vi har verkligen delat ansvar, och jag tycker att genom hela livet har vi relationer med nära och kära, och egentligen så vill jag att det är de som är den viktigaste relationen också när man är döende. Men samtidigt är det så att vi inom sjukvården, när vi gör åtgärder, så kan vi skapa gemenskap för stunden. Det är till exempel när du ska ge en spruta, en smärtstillande spruta, då är sprutan i någon mening en teknisk sak. Men det handlar väldigt mycket om att under den här stunden så kan du skapa en relation. Du småpratar, och det betyder ganska mycket. Och jag brukar säga att sprutan är viktig, men den som håller i sprutan är ibland viktigare. Det vill säga, det spelar roll hur du själv liksom agerar för att skapa gemenskap.
Men bara för att det ska bli tydligt, varför är det mindre bra att dö helt ensam?
Det är mindre bra för de flesta. Det finns en liten grupp som faktiskt vill dö ensamma. Det är viktigt att vi inte glömmer bort. Men för de allra flesta så är det mycket svårare att dö ensam. Därför att gemenskap är det mest värdefulla vi har. Och det här går genom hela livet. Det har gjorts väldigt många studier där man har frågat, om man kokar ner allting, vad är allra viktigast för dig? Och då är det alltid vänskap, gemenskap, kärlek. Det är det allra viktigaste. Och det här är ju särskilt viktigt under de sista dagarna i livet, att känna att man fortfarande betyder något för någon. Man har en gemenskap. Så att ensamheten blir ju motsatsen.
Ibland då, när jag har tagit upp min död med mina barn och påmint om vad som gäller när det gäller min begravning, och sagt att det finns juridiska dokument, så säger min dotter, du har sagt det och jag minns. Glöm inte att du rent statistiskt har nästan 30 år kvar att leva. 30 år, mamma, det är en lång tid. Tänk inte för mycket på döden och ta inte ut den i förskott.
Ja, det är liksom verkligen både och. För dels har vi statistiken, men dels kan saker hända. Och så är det i livet också. Vi kan planera för hur det statistiskt sett borde se ut, men vi vet inte. Och därför tänker jag att det är ändå bra att man har förberett sig. Och det är också skälet till att man inte ska skjuta upp allting till sen, utan att man gör saker successivt. Men om man känner att om någonting skulle hända, jag gör själv så att när jag har svåra beslut så tänker jag att jag är frisk nu, men om jag skulle veta att jag bara har några år kvar att leva, hur viktigt är det här beslutet? Och just det här tidsperspektivet gör att man tar klokare beslut. Så att om man inte utgår från att man kommer att leva hur länge som helst, så blir man lite klokare.
Ann Heberlein, vad tycker du om min dotters sätt att resonera?
Nej men ja, det finns för viss klokskap i det hon säger naturligtvis. Att man behöver inte heller gå, men nu tror jag inte att du går och ojar över detta dag ut och dag. Men jag tycker din attityd är ju bättre. Jag har en god vän som när hennes mamma var väl 80-årsåldern som lite försiktigt tog upp frågan om mammans kommande begravning. Och då blev mamman mycket irriterad och sa, jag tycker inte det är aktuellt att diskutera. Och sen så dog hon 2 år senare och då blev aldrig möjlighet att diskutera begravningen. Så att man underlättar för sina anhöriga att man faktiskt kan prata om sin begravning. Men som jag har sagt någon gång innan här i samtal så tror jag det är viktigt att vi lever våra liv mot fonden att vi kommer att dö. Och det hänger ihop också med det vi pratat om att dö ensam. Att det är ju någonting som väldigt få människor vill. Man vill ha en annan människa bredvid sig. Men jag tänker att vi borde också ha fokus på att väldigt många människor lever ensamma. Som den här damen sa som du hade talat med Peter så är ju döden inträffar ju en gång så att säga, men vardagen den är ju hela vårt liv. Och någonstans är det ju viktigare, tänker jag, att vi ser till att vi har en fungerande vardag med fungerande relationer och den gemenskap och känsla av att betyda något för andra. Om det fungerar så kommer det ju att fungera även när vi står vid döden så att säga.
Och någonting som också är ganska fascinerande det är att vi svenskar är ju välutbildade. Om man frågar någon mitt i livet vad döden är, då får man ett biologiskt svar. Döden är slutet, det är jättetråkigt men det är fakta. När jag frågar mina patienter som är ganska pigga och har 1 år kvar att leva så svarar de likadant. Men när jag frågar dem när de bara har veckor kvar att leva så svarar förvånansvärt många att döden är kanske slutet, men det vet man inte. Det är ju lika stor chans att det fortsätter. Och jag har en känsla av att jag kommer att få träffa dem som har gått före mig. Och det ser jag fram emot. Det vill säga, även när man inte är troende så tror man ändå på att det blir en fortsättning. Och det i sig blir lindande. Mm-hmm. Och det här är också kopplat till ensamhet. För min erfarenhet är att man börjar tänka väldigt mycket på dem som har gått före. Och småningom blir de så verkliga att de är där som stöd. Och då har de en gemenskap med någon som redan vet hur det är att dö. Och det betyder att även om man rent fysiskt är ensam så är man kanske inte ensam i sina tankar. För man upplever att nu är de här för att hjälpa mig över gränsen. Och det är ganska vackert oavsett vad det står för.
Men jag är helt säker på att vi har bara livet här på jorden, punkt. Resten kan vi inte veta någonting om. Allt fokus på livet.
Ja, men det är inte säkert att du tycker likadant när du har veckor kvar att leva. Och det är det som är så fascinerande för att vi människor är väldigt anpassningsbara när det krävs.
Men om man nu tycker att hela grejen med döden är obehaglig och att man därför inte vill tänka på den, kan man då vara helt säker på att den sista tiden i livet och döden blir sämre bara för att man absolut inte vill tänka på döden?
Både ja och nej. Alltså, återigen, det finns några som verkligen har jättestort behov av att förneka döden. Men samtidigt så menar jag att vi är också ganska bra på dubbelbokföring. Min absoluta övertygelse efter 40 år är att kroppen är väldigt avslöjande. Har du tappat jättemycket i vikt, du har tappat kraft, du har fått symptom, du har ingen matlust längre, så vet du att det är kort tid kvar. Men det innebär inte att du är redo att prata om det. Och det innebär också att du väljer strategier lite som när man är barn med en form av magiskt tänkande. Att om jag inte pratar om döden så kommer inte döden. Och det är också en ibland nödvändig försvarsmekanism så att vi är komplexa.
Vad säger du, Ann Heberlein?
Jag har svårt att se hur man effektivt skulle kunna undantränga det faktum att man kommer att dö faktiskt. Rent spontant, jag har ju inte alls den erfarenhet som Peter har av att arbeta nära döende människor. Men rent spontant så känner jag att jag tror att det skulle skapa mer ångest att totalt försöka förneka det. För som Peter säger så avslöjar ju kroppen det och till slut så blir det ju, vad ska vi säga, omöjligt att inte se att man faktiskt är på väg att dö. Så, ja.
Men en del av det som vi har pratat om idag, det kanske kan upplevas ångestladdat, som att reda ut jobbiga relationer eller acceptera livsval som kanske inte blev så där jättebra. Mm. Alltså Peter Strang, var tycker du att man ska börja någonstans så att man förbereder sig utan att man samtidigt känner åh, det är så mycket ångest, allting är så hemskt?
Jag tycker att man ska utgå väldigt mycket från Kierkegaard, Ann. Det vill säga att man ska starta där den personen är, inte där du själv är. Så att oavsett om man vill stötta någon som, så kan det inte utgå från var jag står. Jag är självklart alltså redo att prata om det. Men det som är mitt bästa tips, det är att vi är ofta väldigt ivriga på att ge råd och informera. Och det är bra när det gäller fysiska saker, då ska vi ge information. Men när det gäller existentiella frågor ska vi jobba med frågor. Och jag jobbar med frågor och frågar, nu har vi pratat om din sjukdom och du har berättat om dina symptom. Vilken bild har du själv om din sjukdom just nu och din närmaste framtid? Och då kommer nästan alla att svara, ja, jag tappar jättemycket vikt och jag tappar kraft. Så kanske ett par månader till, kanske till påsk, inte längre. Ja, men då har de själva satt ordet på det och då är det inte så svårt att fortsätta samtalet därifrån. Men ändå är vi väldigt komplexa. För att nästa dag kan jag höra samma person prata med sina barnbarn och säga att ja, vet du, när du tar studenten om 4 år, då ska morfar bjuda dig på en jättefin resa. Och då kan man fråga sig, har morfar plötsligt glömt bort det vi pratade om igår, att det troligen är ett par månader kvar? Och svaret är nej, han har inte glömt bort det. Men han skulle vilja vara där om 4 år. Och det är ett sätt att vila från döden ibland. Och det här är en strategi med dubbelbokföring som vi behöver ibland.
Mm. Vad säger du, Ann? Hur kan man närma sig det som är jobbigt?
Ja, hur kan man närma sig det som är jobbigt? Jag tror att man faktiskt måste arbeta med att på olika sätt också försona med sig själv och sina misslyckanden. Men ibland så kanske det är så att man behöver ta hjälp av någon, att tala med någon. Någon som inte är en anhörig utan någon som är mer professionell, så att säga. För att jag tror att i de flesta människors liv, kanske i alla människors liv, så finns det väl svek och skam över saker som man har sagt eller gjort som kan vara så svår att hantera så man knappt kan nudda vid i tankarna ens. Men någonstans så går det inte att trycka undan saker hur länge som helst. Så då kan det väl vara en god idé att närma sig det allra svåraste, mest skamfyllda eller mest skrämmande tillsammans med en person som man kan känna sig trygg och tillitsfull inför och en person som man inte sen behöver möta på jobbet eller dricka kaffe med på morgonen, utan någon som faktiskt är där bara för att lyssna på dig och kunna ställa rätt frågor ibland också, kanske komma med ett eller annat svar.
Men jag tänker också att man kanske bara kan börja med det som inte är så svårt, att om man har 3 grejer hemma som man vet att barnen gillar, de kan väl få dem i god tid.
Mm.
Att ja, man skriver en lapp på. Det behöver inte vara så hemskt. Man skriver en lapp och den får Pelle och så vidare. Vad tror du om det, Peter?
Jag tror att det är väldigt bra. Men någonting som händer i dödens närhet, det är att vi blir mer generösa. Och det här är en psykologisk mekanism. För att de flesta av oss vill lämna ett minne efter oss. Och då vill man inte bli liksom den där snåla gubben som aldrig bjöd på någonting. Så när vi närmar oss livets slut så kommer vi också att påverkas psykologiskt, vilket jag tycker är bra, för att vi är ju människor.
Men en sista fråga, om vi vänder på det hela. Går det, är det kanske möjligt att leva ett bra liv även om tankar på döden och förberedelser för döden inte får någon plats alls? Vi börjar med dig, Ann.
Jag tror att ett sådant liv saknar någon form av liksom existentiellt djup faktiskt. Jag tror att det är nödvändigt att vara medveten om att livet här är ändligt för att fullt ut ta tillvara på våra relationer och våra möjligheter. Jag tror det är viktigt att någon gång då och då, med inte allt för långa mellanrum faktiskt, fråga sig själv, är jag på rätt plats i livet? Är det så här jag vill leva? Finns det något annat jag vill göra? Och tänka att ja, men jag har enligt statistiken de här 30 åren kvar, då kanske det är dags att lära mig vad det nu är jag vill.
Tusen tack båda två, Ann Heberlein, teologi, doktor i etik, och Peter Strang, professor i palliativ medicin. Producent idag, Åsa Secker. Förmiddag med tillbaks imorgon. Skriv gärna till oss. Ooh, la, la, la.
Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Kan man ge en trisslott till en person som har en allvarlig sjukdom och ligger för döden?
Jag undrar hur man ska göra för att tycka att det är kul att gå till jobbet.
Frågorna besvaras av författarna Majgull Axelsson och André Walden. Maila till oss på redaktionen allvarligt talat i ett ord @sverigesradio.se. Välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
Åsikter från morgonen, det får vi nu.
Det här är kortversionen av torsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Lasse Himlander i Växjö.
Ja, alltså man kan ju inte undgå det här med diskussionen kring de amerikanska tullarna. Och jag har väldigt svårt för att se de här svarta undergångsrubrikerna. Alltså, jag kan inte riktigt förstå det. Jag tycker ju snarare att detta är en unik möjlighet för världshandeln, inte den amerikanska då, utan alla andra nationer, att bryta ny mark. Jag tror vi ser ett paradigmskifte här i synen på amerikanska produkter, och det kommer ju att få återverkningar. Det kan jag inte se annat. Man märker redan nu en del amerikanska företag, bilar och annat som ratas av konsumenter världen över, och den här processen tror jag kommer att fortsätta och förstärka. Så att, alltså jag tror ju att den amerikanska administrationen skjuter sig själva i foten med den här åtgärden, det måste jag säga. Sen att det blir stökigt, det blir ju garanterat, men inte den här domedagsprofetian som man ser rubriker i olika forum. Absolut inte, det köper jag inte.
Men vad är det som får dig att tänka att det här kan bli bra?
Ja, alltså amerikanska företag dominerar ju på många marknader, men om de då skulle få ett sämre rykte och ratas av konsumenter, då blir det någon annan som tar över. Och där kan ju rent teoretiskt svenska företag, europeiska företag, ja, andra företag bryta ny mark. För det har ju varit en enorm dominans på många håll från amerikanska företag. Jag kan bara relatera till mig själv. Jag har en amerikansk designade i alla fall mobiltelefon, och nästa gång jag byter, ja, även om jag har haft mängder av likadana telefoner, så kanske jag byter till en icke-amerikansk. Jag tror inte jag är helt unik i det resonemanget. Jag tror att här kommer att man börjar ifrågasätta sina konsumtionsmönster, och det tror jag kommer att drabba amerikanska tillverkare. Så att nej, den här åtgärden, jag tror det är ett skott i den egna foten faktiskt.
Mm. Men tror du att du, när din telefon har gått sönder då, att det finns någon telefon som inte har då amerikanska delar i sig att byta till?
Nej, alltså det så är det väl. Där har du en poäng. Idag är ju allting så sammanflätat, men det är också delvis det som jag tänker göra att den här åtgärden kommer att slå bak ut, för att man gynnar ju inte amerikanska intressen på det här sättet, utan det kommer ju bara bli enormt mycket dyrare för amerikanska konsumenter. Så att jag tycker att hela resonemanget kring de här tullarna är mycket märkligt, och det kommer ju från det land i världen som har tjänat mest på global handel. Så att det är mycket märkligt, men som sagt, mitt budskap är att man ska inte bara ha svartsyn på detta, utan man ska se det lite längre. Då kan det bli en fantastisk möjlighet, tror jag.
Vilken härlig start på dagens Ring P1, Lasse, med denna optimism. Vi får se om någon hakar i här. Ha det så gott där i Växjö.
Detsamma. Ha en fantastisk dag i Kalmar nu. Det undrar jag dig.
Tack så mycket. Och så ska vi vidare till Malmö och kolla läget där också. Vi har med oss Moa Rosén. Hallå, hallå.
Ja, hej. Jag har en liten replik på någon som ringde in i fredags förra veckan, tror jag, och pratade om det här med energieffektivisering. Och varför vi inte pratar mer om att effektivisera istället för att hela tiden producera mer. Och egentligen så tror jag att det är ett missförstånd, och ett ganska vanligt missförstånd, där det ofta påstås att Sverige har haft ett fossilfritt energisystem sedan 80-talet. Och detta stämmer egentligen inte, för vi har haft ett fossilfritt elsystem sedan 80-talet, mer eller mindre. Och detta är då alltså inte samma sak, utan Sveriges elsystem utgör bara en femtedel av hela energisystemet, Och jag skulle vilja påminna alla bara om att all el är energi, men all energi är inte el.
Det låter väldigt påläst här i ämnet. Vågar vi lita på dig med de här siffrorna?
Ja, man kan gå in på energiläget på Energimyndighetens hemsida. Så hittar man de här siffrorna. De är från 2020, men de ska väl komma nya nu för att de uppdaterar varannat år. Mm. Och jag har jobbat med de här frågorna de senaste 5 åren och utbildat mig de senaste 5 åren innan dess.
Okej.
I frågan.
Men så tillbaka till poängen då i alla fall, så utgör, vad sa du, energisystemet är 5% av vad då?
Nej, en femtedel, så 20%.
Ja, okej, 20%.
Ja, alltså elen utgör 20% eller en femtedel av hela energisystemet. Och de andra delarna är liksom biobränsle, fjärrvärme, kol och koks, petroleum, som till exempel bensin och diesel, inom transporter, naturgas. Så de fossila källorna utgör fortfarande också ungefär en femtedel av hela energisystemet.
Mm. Okej, okay, så när vi nu då vet om förutsättningarna, vad vill du komma till?
Jag vill att man ska särskilja på el och energi. Därför att för att nå klimatneutralitet så måste vi sluta använda fossila bränslen inom energisystemet. Och då behöver vi ersätta fossila energikällor inom industri och transporter med el. Så när det låter mycket att man ska fördubbla elproduktionen till 2040, så ska man komma ihåg att detta är en del av effektiviseringen. Och det är inte så att vi ska fördubbla energianvändningen, vi ska fördubbla elen. Men det betyder ju inte att vi liksom ökar energikonsumtionen som helhet, utan det betyder att vi slutar använda fossila källor och istället använder förnybara eller fossilfria källor, i alla fall som kärnkraft, vindkraft, vattenkraft inom då elsektorn, så att den dubblas utan att dubbla energin.
Och en knäckfråga här, eller vad ska man säga, en väldigt stor debattfråga är ju det här med kärnkraften, där man från den här regeringen nu då vill satsa på kärnkraft, och så har vi haft en del inringare som är emot kärnkraft. Var står du?
Jag står väl ingenstans. Jag tror att vi behöver båda delar, för jag tror inte att det räcker. Alltså det kommer inte räcka med, eller det kommer vara svårt i alla fall att bygga ut tillräckligt mycket kärnkraft. Det kommer vara svårt att bygga ut tillräckligt mycket vindkraft. Och jag vet, jag hörde någon från i en debatt från Energimyndigheten som sa, men det behövs hela skiten hela tiden. Det räcker liksom inte, och man kan inte hålla, det är det som är hela knäckfrågan. Vi hamnar här att vi diskuterar kärnkraft och vindkraft istället för att diskutera att men vi måste ha båda delar för att sluta använda fossila bränslen.
Okay.
Det är ju det som är den gemensamma liksom fienden i rummet, eller vad man ska säga, eller elefanten i rummet. Det är att vi inte pratar om fossila bränslen, och istället diskuterar vi kärnkraft eller vindkraft när vi behöver båda delar.
Moa, det var klart och tydligt. Tusen tack för detta debattinlägg.
Hej.
Tack, ha det gott. Ja, vi slänger ut debattfrågor även på sociala medier. Socialdemokraterna har ju gått ut med att de vill ta bort karensavdraget, det meddelade Magdalena Andersson på en pressträff. Åsa tycker då att detta skulle bara främja latmaskar och belastar företag. Kent skriver, varför ska man straffas om man blir sjuk? Ja, ni hävdar att många fuskar, men tänk på dem som verkligen blir sjuka då. Som alltså då stödjer lite detta förslag, om jag tolkar Kent rätt. 020-22-10-10 telefonnumret, ring in och säg vad ni tycker om detta. Vi går vidare till Petter Österlund i Linköping. Hallå, hallå.
Tjena, tjena. Hallå, hej.
Du har ett helt annat ämne på hjärtat att berätta.
Ja, alltså för 2 veckor sedan så tog jag nattåget till Berlin. Deutsche Bahn och SJ samarbetståg där. Det är en sovkupé. Och så från Berlin efter 22 timmar eller vad det nu var för resa, så åkte jag till Prag. Så snurrade jag runt i Tjeckien på lite småstäder och ställen och på lite utställningar och sånt som jag skulle besöka. Som jag ville besöka. Och sen hamnade jag via Katowice i Krakow. Och så var jag i Krakow x antal dagar. Sen med lite utfall, men de kan vara utresa, men det kan vi ta någon annan gång. Men sen åkte jag till Gdynia där jag ska åka hem, och så åkte jag färja över till Karlskrona. Och så hade jag tåg då från Karlskrona via olika ställen, Emmaboda och så vidare, upp till Linköping.
Hur gick det med alla dessa resor?
Det gick jättebra så länge jag var i Centraleuropa med buss, spårvagn, tåg, taxi. Allting gick perfekt. Det var mycket hjälpsamma människor. Även om vi inte förstod varandra språkligt, så allting fungerade perfekt. Liksom. Men så fort jag kom till Karlskrona, då tog det tvärstopp. Jag kom ingenstans.
Var det försenat då, eller vad var det som var problemet?
Det började med att jag gick på Marinmuseum och jag skulle nu måste jag åka till stationen för tåget går snart. Då fanns det ingen taxi i Karlskrona, men sen så kom jag till stationen, då var tågen inställda nyligen. Så ersättningsbussen kom ganska sent, så jag hann inte med anslutningen i Emmaboda med tåget. Så jag fick sitta där och hänga. Till slut så köpte jag en ny biljett på SJ själv för ganska mycket pengar och åkte Alvasta hem då, liksom den vägen genom stambanan. Och då kom jag för sent till Linköping, så då hade min buss till där jag bor 2 mil utanför Linköping gått, så då fick jag ta ett hotell i Linköping och bo in i stan över natten då. Det förvånar mig att en förhållandevis liten del av min resa skulle ta så tvärstoppet, tvärnit liksom.
Vad tror du då att detta beror på, att det liksom är så olika, i alla fall i din upplevelse här nu då?
Ja, så någonstans så tror jag att det är att man har liksom inte automatiserat så väldigt mycket i Europa. Det har man väl kanske också delar, men det är väldigt mycket manuell kraft fortfarande kvar i transportsystemen. Det är stinsar och det är folk som står och får iväg tågarna, de blåser visselpipor och grejer på. I Sverige är allting så automatiserat och det behövs ju bara lite haveri på en dator eller någonting så går det inte.
Det var kortversionen av torsdagens Ring P1 med mig, Steffen Rehnklint. Och telefonnumret är 020 22 10 10. Man kan också mejla oss på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier.
Det har varit en vacker vårdag i södra och mellersta Sverige. Nu hör vi mer om vädret. God afton, SMHI.
Ja, god kväll, och här på SMHI hör ni mig, Emma Rosengren. De senaste dagarnas försommarvärme lider mot sitt slut då kallare luft rasar ner norrifrån. Det här hör ihop med ett lågtryck över norra Skandinavien som också har gett dagens blåsiga väder i norr, och det här följs av nordvindar när det rör sig österut. Vid Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen noterades under eftermiddagen 41,6 meter per sekund i medelvind, vilket preliminärt är ett nytt aprilrekord just för medelvinden. Och även om vinden avtar under natten så är det blåsigt än, och vi har flera varningar som är på sluttampen. Men under natten så gäller fortsatt i Lapplandsfjällen och norra Jämtlandsfjällen gula varningar för vind och snö på Karlfjället. I Götaland, Svealand och södra Norrland så ger det torra vädret imorgon fortsatt stor eller mycket stor risk för gräsbrand. Och så en prognos fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. Natten den blir mest klar med 0-5 grader. I de östra delarna 4-9. Imorgon soligt väder och allmänt 6-11 grader. I södra delen 10-15. Västlig vind som under natten vrider nord. Imorgon friska vindbyar. Hela Svealand med Gästrikland. I natt klart till halvklart väder och 0-5 grader. I Dalafjällen 0-5 minus. Imorgon soligt väder och 5-10 grader. Nordvästra Dalarna minus 2-3 grader. Och främst över just Dalarna, Gästrikland och östra Svealand så kan solen fram på dagen varvas med en del moln. Nordlig eller nordvästlig vind, allmänt friska vindbyar och imorgon främst i Dalarna lokalt hårda. Södra Norrlands kust och inland utan Gästrikland. Under natten väntas klart till halvklart väder och minus 2-3 grader. I Härjedalen 0-5 minus. Imorgon inledningsvis soligt, men fram på dagen varvas solen med allt mer moln och följs under eftermiddagen på flera håll av snöbyar norrifrån. På dagen 2-7 grader, nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Imorgon något avtagande men fortsatt tidvis hårda. Södra Norrlands fjälltrakter. Snöbyar driver in i nordvästvinden som till småtimmarna går från hård till frisk på Karlfjället. 0-5 minusgrader, lokalt i högterräng kallare. Imorgon fortsätter snöbyar att dra in och till eftermiddagen ökar vinden något med åter tidvis hård på Karlfjället. På dagen minus 3-2 grader, i högterräng 2-7 minus. Norra Norrlands kust och inland. I natt klart till halvklart och över Tornedalen någon snöby. Allmänt minus 1 till plus 4 grader. Imorgon varvas solen med allt mer moln och till eftermiddagen kan snöbyar passera lite här och där. På dagen minus 3 till plus 2 grader, närmast kusten 2 till 7. Blås i natt med nordvästlig vind och hårda till lokalt mycket hårda vindbyar. Imorgon avtagande till på eftermiddagen nordliga friska vindbyar. Norra Norrlands fjälltrakter. Natten blir fortsatt blåsig med mycket hård nordvästlig vind på Karlfjället samtidigt som snöbyar drar in. Imorgon mattar snöbyarna av något och det kan på sina håll spricka upp på dagen. Vinden den avtar och på eftermiddagen tidvis frisk nordlig vind på Karlfjället. Dag som natt 0-5 minusgrader, i högterräng 5-10 minus. Till helgen då väntas fortsatta nordvindar och kall luften kopplar greppet om landet. Ett högtryck i väster stabiliserar vädret och det blir fortsatt torrt. Men i fjällen, östra Svealand och Östersjölandskapen kan snöbyar passera. Främst på lördag finns utrymme för solen varvat med ganska mycket moln medan molnen dominerar på söndag. Nästa vecka då kläms Skandinavien in mellan varm luft i väster och kall luft i öster, vilket resulterar i normala eller något höga temperaturer för årstiden. Och det blir fortsatt högtrycksbetonat väder, men till mitten av veckan börjar lågtryck i norr att bryta igenom med snö i fjällen. Idag då hade Stockholm som högst 20 grader, Göteborg 16, Malmö Sturup 18, Karlskrona 15, Kalmar 22, Visby 16, Jönköpings flygplats 19, Norrköping 20, Karlstad 19, Gävle 21, Mora 19, Sundsvall 17, Östersund 9, Storlien-Storvallen 6, Umeå 14, Vilhelmina 8, Luleå 10, Jokkmokk 7, Kiruna 4 och Katterjokk 3 grader. Dagens och årets hittills allra högsta temperatur det blev 22,2 grader i norduppländska film, vilket också är ovanligt högt för Uppland så här tidigt på året. Vidare i Europa hade Oslo och Helsingfors idag som högst 18 grader, Riga 14, London 19, Paris 22, Nice 17, Berlin, Wien och Warszawa alla 19, Kiev 16, Moskva 14, Malaga 19, Rom 21, Belgrad 13 och Aten 17 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa det blev 24 grader strax utanför italienska Florens. Och så en nederbördssammanställning för det gångna dygnet. Det är torrt över landet och byar av regn eller snö har hållit sig till fjällen och Tornedalen. All nederbörd anges i millimeter smältform. Och det var endast i norra Norrland som mängder över 1 mm uppmättes, där Katterjokk fick 14 mm, vilket således också är mest i landet. Därefter Märkenäs 13, båda i Lapplandsfjällen. Och vi går vidare med en sjörapport. Ett högtryck sträcker sig från Island ner över Danmark och ett djupt lågtryck över nordligaste Skandinavien rör sig österut. Kulingvarning är utfärdad från norra Östersjön till och med Bottenviken. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten, ost eller nordost 4-9 meter per sekund, mest god sikt. Fiskebankarna och sydut Sira, omkring nord 3-8, imorgon förmiddag på södra delen ost 5-10, mest god sikt. Skagrak och Vänern, väst 5-10, i natt omslag till nord eller nordost. Imorgon förmiddag på Skagrak något ökande, på eftermiddagen allmänt avtagande. God sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Väst eller växlande 1-6. Imorgon med början norrifrån omslag till nord eller nordost och ökande 5-10. God sikt. Mellersta, norra Östersjön. Vridande omkring nord och ökande 7-12, på norra delen upp till Kuling 15. Imorgon eftermiddag på Gotska sjön växlande 1-6, god sikt. Rigabukten och Finska viken, väst eller nordväst 8-13 och god sikt. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Väst eller nordväst 12-Kuling 17, imorgon eftermiddag avtagande 8-13 meter per sekund. God sikt, imorgon kväll någon snöby. På lördag väntas vind omkring nord i utkanten av ett högtryck med centrum på Norska havet. Och på Östersjön tidvis kuling. Då går vi vidare med några aktuella observationer. Torsminde, nord 3 meter per sekund. Oxöy 4, sydväst 4. Skagen, väst 8. Nordkoster, syd 5. Väderöarna, sydost 4. Måseskär, sydväst 7. Pålgrunden, sydväst 10. Naven, sydväst 5. Vinga, sydväst 4. Nidingen, sydväst 3. Anholt och Hallands Väderö, syd 3. Drogden, sydväst 6. Falsterbo, sydväst 2. Arkona, syd 2. Skillinge, väst 4. Hammerodde, sydväst 6. Hanö, väst 6. Utklippan, sydväst 7. Ölands södra udde, väst 6. Ölands norra udde, väst 5. Harstena, väst 4. Hoburg, väst 5. Östergarnsholm och Fårösund, sydväst 6. Gotska Sandön, väst 6. Landsort, väst 8. Skarpö, nordost 5. Svenska högarna, nord 7. Söderarm, nord 6. Finska Utö, nord 7. Nyhamn, nord 8. Märket, nord 9. Örskär, nord 14. Äggegrund, nordväst 9. Kuggören, nordväst 7. Brömön, nordväst 11. Lunge, väst 11. Skagsudde, väst 12. Gärnasklubb, väst 9. Holmön, väst 11. Bjureklubb, väst 17. Piterönskär, väst 9. Rödkallen, väst 15. Och slutligen Kemi 4 och Storön, båda väst 14 meter per sekund. Det var allt från SMHI för den här gången och ni hör oss igen imorgon klockan 05.55 med en sjörapport. Med det så önskar jag er en god kväll.
Och här är Ekot. I USA har det varit kraftiga ras på börserna idag efter president Trumps besked igår att omfattande handelstullar mot omvärlden ska införas. Dow Jones hade strax före stängningsdags, nu klockan 10 svensk tid, tappat 3,9% och Nasdaq hade då gått ner hela 5,9%. Och här hemma hade Stockholmsbörsen idag sin sämsta dag på nästan 2 år enligt Dagens Industri. Vid stängning var nedgången 3,4%. Och det är Donald Trumps besked om höjda tullar som gör marknaden orolig, säger fristående aktieanalytiker Peter Malmqvist.
Det vi ser nu påminner ganska mycket om det vi såg under pandemin. Det var ju åtgärder som ingen tidigare hade sett. Och då följer börserna väldigt kraftigt. Från topp till botten på 5 veckor så föll de 35% i Stockholm. Det som nu är infört, det har vi inte heller sett, i alla fall inte i modern tid om man säger så. Och vad konsekvenserna av det här blir kan följaktligen ingen riktigt räkna ut.
Stockholmsbörsens breda index hade vid stängning gått ner med nästan 3,5%.
Jag tror att börserna kommer vara mycket svaga, i alla fall en vecka till eller någonting sånt. Sen så är det ju så med den amerikanska presidenten att han kan ju helt plötsligt vända på steken och göra någonting som får alla att tro att ja, han bluffade egentligen bara och så vidare. Och det gör det ju extra svårt att vara placerare.
Ja, det är alltså svårt att veta hur det egentligen kommer att gå nu. Men de amerikanska börserna är högt värderade och med det kommer också höga förväntningar som Donald Trumps politik nu raserar, säger Peter Malmqvist. Därför tror han också att det kommer vara tufft på världens börser de närmaste 6-12 månaderna.
Jag tror tyvärr att det här är en rätt långsiktig börskris.
Och reporter där var Ellen Rosenqvist. Och Världshandelsorganisationen WTO varnar nu för att USAs besked om höga tullar kan leda till en total nedgång på cirka 1% i de globala handelsvolymerna i år. Chefen för WTO säger att hon är djupt oroad över nedgången och för potentialen för att det hela eskalerar med vedergällningsåtgärder till ett tullkrig. Och en effekt av de amerikanska tullarna för Sveriges och EUs del kan bli nya handelsmönster, bland annat med länder i Asien. Det här säger finansminister Elisabeth Svantesson.
Det kommer att finnas nya handelsvägar, nya avtal. Skulle det här fortsätta med ett USA som har höga tullar så ser jag att vi kommer att hitta andra vägar med handel också. Till exempel i Asien. Det finns många stora länder så att säga i Asien att handla med. Och det kommer nog uppstå helt enkelt nya handelsflöden och möjligheter också på sikt. Men på kort sikt är det i princip bara dåligt.
Ja, ifall de nu av USA införda tullarna kommer ligga kvar på en hög nivå under en längre tid, kan det öppna för mer EU-handel österut. Även svensk näringslivschef för bland annat internationella frågor, Anna Stellinger, är inne på samma linje som finansministern och anser rättssäkerhet och stark demokrati gör unionen attraktiv som handelspartner i exempelvis Syd- och Sydostasien.
EU är en trovärdig aktör på frihandelsområdet. Det märker vi nu. Indien, flera andra länder, Indonesien har liksom skjutsat på sina frihandelsavtalsförhandlingar med just EU. Vi är 450 miljoner konsumenter. EU har hållit samman. Det finns ett intresse för vår del av världen. Och dessutom så har vi möjlighet att faktiskt skärpa oss och lägga något positivt på bordet.
Sa Svenskt Näringslivs Anna Stellinger, reporter Anders Wennersten. Vid en presskonferens nu ikväll svensk tid så presenterade den colombianska regeringen sina planer på att köpa det svenska stridsflygplanet JAS Gripen. Enligt flygvapenchefen planerar man att köpa mellan 16 och 24 plan, men ingen köpesumma offentliggjordes. Med på den här presskonferensen var bland andra även Saabs vd Mikael Johansson. Och mer om det här hör ni i Studio 1 kväll i P1. Danmarks statsminister Mette Frederiksen uppmanade idag USA att respektera Danmarks och Grönlands territoriella integritet. Så här sa Frederiksen i Grönlands huvudstad Nuuk där hon tidigare ikväll avslutade ett 2 dagar långt besök.
Därför handlar det som sker lige nu inte kun om Grönland eller om Danmark. Det handlar om den världsorden vi samman på tvärs av Atlanten har byggt upp igenom generationer. Man kan inte annektera andra länder, heller inte med ett argument om internationell säkerhet.
Det här handlar inte bara om Danmark och Grönland, det handlar om en världsordning vi byggt upp. Man kan inte bara annektera andra länder. Och Frederiksen sa också att det pågår samtal med den grönländska regeringen om ett nytt säkerhetspaket. Och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen träffade idag USA:s utrikesminister Marco Rubio.
We have seen these statements from the president and we can't accept that. And I made it very, very clear. Why I only can describe it as an attack on Danish, the sovereignty of the kingdom of Denmark.
Lars Løkke Rasmussen hade 30 minuter långt möte med sin amerikanska motpart Marco Rubio här på NATOs högkvarter i Bryssel. Løkke säger att han gjorde det klart och tydligt för Rubio att uttalandena från Donald Trump om att ta kontroll över Grönland, som ju tillhör Danmark, de är oacceptabla. Han beskriver dock träffen med Rubio som ett bra möte. Och han säger att Rubio upprepade det som vicepresidenten J.D. Vance har sagt tidigare, att USA ska respektera grönlänningarnas vilja. Angående USAs argument att man behöver ta kontroll över Grönland av säkerhetsskäl, ja, det pekar Løkke på att Danmark har ett försvarsavtal med USA sedan flera decennier tillbaka som ger USA rätt till stor militär närvaro på ön. En närvaro som USA valt att dra ner på. Tidigare hade USA 17 militärbaser och tusentals soldater på Grönland. Idag har man mindre än 200 man på en bas. Det är USAs beslut, betonar Løkke.
That is not our decision, that is a US decision.
Andreas Liljeheden på NATO-högkvarteret i Bryssel.
Minst 31 människor, bland dem barn, har dödats i en israelisk attack mot en skola som fungerade som skydd för flyktingar i Gaza. Det uppger civilförsvaret i det Hamas-styrda området enligt AFP. Över 100 människor uppges dessutom ha skadats i attacken och flera människor saknas enligt en talesperson. Israels armé, IDF, har meddelat att man attackerat en av Hamas kommando- och kontrollcentraler i området Gazastad, men det är oklart om det är attacken mot skolan som åsyftas. Så Sverige igen. Allt fler skadas i olyckor med elsparkcyklar. Enligt färsk statistik från Transportstyrelsen så ökade antalet olyckor kraftigt förra året. Shabbat Amin är statistiker på just Transportstyrelsen och han ser risker både med fordonet i sig och hur folk använder det.
Jämfört med till exempel cykel som är också oskyddade, då har vi betydligt mindre hjul som kan vara känsligt för trottoarkanter eller liknande. Men också det här med om de använder fordonet och de är onyktra, alltså, då kan öka risken för olyckor.
5 döda och 4599 skadade. Det är resultatet från 2024 gällande olyckor med elsparkcyklar. Året innan skadades 3400 personer. Samtidigt som skadorna har ökat har hyråkandet, i alla fall i Stockholm, gått ner, och teorin är därför att ökningen kan ha att göra med fler privata elsparkcyklar. Många av olyckorna sker på kvällstid och på helger, och värst drabbade är unga män och pojkar. Amin på Transportstyrelsen vill därför vara tydlig med att det är lag på att bära hjälm om man är barn och åker elsparkcykel.
Det gäller samma regler som man har för vanlig cykel, alltså det är krav på hjälm för upp till 15 år.
Reporter Felix Österpersonne. I Eslöv var en person först till sjukhus med stick- eller skärskador efter ett mordförsök på en buss. Händelsen ska ha inträffat vid järnvägsstationen i Eslöv. Polisen är på plats och förhör vittnen. Äldre personer som vaccinerats mot bältros har lägre risk att drabbas av demenssjukdom än de som inte vaccinerats. Det här visar en färsk studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature. Enligt studien hade de som vaccinerats 20% lägre sannolikhet att utveckla demens de närmaste 7 åren jämfört med ovaccinerade. Och så vädret. Imorgon får Götaland och Svealand mest soligt. Under eftermiddagen, främst i östra Svealand, passerar tätare moln söderut. I Norrland mer moln och snöbyar som rör sig söderut. Från i söder 10-15 grader till i norra Lapplandsfjällen 2-7 minusgrader. Eko